I dessa icke-analoga, det vill säga digitala tider när DVD är det hetaste på marknaden och det här nya Blu-ray har mer och mer tagits in, så är det ju så att man inte måste lyssna från avsnitt 1 eller ens början från ett visst avsnitt. Nu hoppas jag att ni lyssnar på början av avsnitt 17, för det är det vi spelar in för tillfället här av 100 stationer.
Men ett jubileumsavsnitt vill jag
säga. Det får man säga. Vi har gjort 16 tidigare nämligen. Hipp, hipp, hurra! Är det så att det här är ditt första avsnitt rent lyssningsmässigt och du tänker ta det i någon omvänd ordning, så säger vi välkommen hit. Detta är serien där fyra stycken lantisar minus en, fast plus en i alla fall på något sätt, du är lantis Louise, så upptäcker vi vår nya stad, tillika Sveriges huvudstad, genom att slumpmässigt medelst lotteri tilldelas varsin tunnelbanestation för att åka dit, upptäcka kring världen, kring denna station, komma tillbaka och berätta i en liten studiecirkel som vi inte har sökt statligt stöd för, vad man finner på denna plats.
Och på så varför sätt. Man åker hit?
Ja, varför man åker hit.
Varför och har vi inte sökt stöd?
Varför har vi inte sökt stöd?
Just det,
och det ska den här sändningen handla om.
Det ska den här sändningen handla om. Avsnitt nummer 7, jag heter Björn Alvefelt. Jag flyttade hit.
17. 17.
Men de lyssnar ju i jättekonstig ordning. Vi kan väl säga 7.
Som 7 fast 10.
Ja. Du gjorde poäng om att det var 17.
Avsnitt nummer 17, ja, säger vi då. Björn Alvefelt heter jag, flyttade hit från Malmö 2012, tror jag det blir. Erik Rosendahl, välkommen hit.
Flyttade från Malmö 2009.
Håkan Ivar, välkommen.
Det här låter ju jättemissvisande, tack. Det låter som att vi alla flyttade hit från Malmö. Jag kommer från Uppsala från början, vill jag bara understryka, om det nu har någon betydelse. Men jag flyttade hit från Lund.
Ja. Alltså, jag har flyttat härifrån första gången 96. Men senast jag flyttade hit var det från Riga. Och det var 2012.
Okay, för det är staternas Malmö.
Men, vet du, men sen skulle jag bara vilja inflika att jag är gärna lantis. Varsågod, men jag är ju ingen himla digital pensionär som pratar om DVD och Blu-ray.
Dengital, alltså, pensionär.
Ja, exakt.
Kan du förklara det?
Dengi.
All makt åt dengitalerna. Ja, men jag tar till mig denna kritik, Louise.
Nej, men vad jag ville komma till, det var att man kan ju lyssna på vår podcast på internet. Man behöver inte hålla på att gå till någon himla kiosk och hyra eller köpa någon DVD eller Blu-ray.
Ska vi ge ut oss själva på tape eller något sånt?
Det vore jättetrevligt.
Ja.
Ett fanzine skulle jag i så fall kunna tänka mig. Bara med bilder på någon annan än mig.
Håkans fru får hålla i det, för hon är vårt typ enda fan. Nej, det finns en kille som heter Pelle som gillar oss väldigt mycket och som alltid skickar tummar upp på Twitter när vi publicerar nya avsnitt. Hej Pelle!
Jag tycker det också man ska följa oss på Twitter, för då får man veta allt som händer i Stockholms stad och i Rotaryföreningen i Sundbyberg.
Ja. Som har bjudit in oss för att hålla föredrag, det gör vi jättegärna. Ja. Erik,
alltså, jag känner redan att den här introduktionen har spårat.
Hur följer man oss då?
Det kan Erik berätta.
Jo, då går man in på Twitter och så skriver man in 100 stationer, 100 stationer, och då hittar man oss. Och sen följ, tror jag man ska trycka på. Ja, sånt, ja.
Typ så. Bra, kort, vi har nästan berättat att vi ska ta oss igenom 100 stationer. Det finns än så länge så många i tunnelbanenätet. Det kommer inte bli färre, det kommer snarare bli fler. Men då sabbar de vårt podcastnamn, så vi hoppas vi hinner färdigt före dess. 4 stycken stationer i varje episod, 25 episoder. Och detta är episod, vad kommer vi fram till?
17.
Och vi har i alla fall mellan 1 och 2000 lyssningar på varje avsnitt.
Minst.
Ja, men så vi har ju i alla fall mer än ett fan, även om den där verkar vara jättehärlig.
Så vi vill tacka alla er.
Vi tackar alla er.
Precis.
Om ni
även om ni inte får betalt eller vi.
Ska vi köra igång?
Vi kör igång. Station nummer 65, jag vill meddela dig som lyssnar på den här första valla och är ohyggligt intresserad av blå linje. Lyssna på de tidigare avsnitten, vi är snart färdiga med blå linje. Vi har bara en jävla massa grön kvar. Grön söderut och dit ska vi nu. Vi ska nämligen till blås ut.
Hej! Äntligen!
Louise räcker upp handen, det har jag aldrig haft förut i några avsnitt. Vad vill du sagt?
Jag gjorde bara ett finger. Om det är riktigt viktigt ska jag lova att använda handen.
Bra.
Jag ville bara säga att det är ju jättesymptomatiskt att vi fyller, alltså det här är vårt pensionärsprogram. Det är ju vårt 65:e program.
Nej, det är vår 65:e station.
Pensionsåldern ja, nu, det vill säga. För när vi går i pension, då kommer man vara 85.
Ja, då är så vi återkommer om ett par månader.
Precis. Mm.
Precis. Ja. Vad är okay, det som det är symptomatiskt med det? Att du pratade om Blu-ray och sånt.
Ja, bra. Tack för den. Rub it in. Vi ska till blåsa ut. Hur tar man sig dit? Jag tar fram mitt manus. Grön linje, och det här har vi inte hört många gånger, mot Farsta strand. Vi har bara varit på den här lilla gaffen en enda gång. Det var när Erik för många månader sedan nu var i Sandsborg. Vad minns du av Sandsborg, Erik?
Jo, det var någonting där om att allt var gammalt.
Allt var gammalt. Ja. Mm. Så är det inte i blås ut, kan jag avslöja det nu. Man åker, för dig som aldrig har varit, eller det är ju onödigt att säga till dem, de har ingen aning om hur Stockholm ser ut. För dig som har varit i Stockholm och undrar var blås ut ligger, så åker du från T-centralen söderut, förbi hela Södermalm, över till Gullmarsplan och så två stopp till Skärmarbrink och sen kommer blås ut. Men vi befinner oss i höjd med, men dock inte exakt intill Globen. Mm. Ja, man ser väldigt mycket tydligt Globen när man kliver av i blås ut. Ska du till Globen, föredrar jag att du åker till Globen. För då kommer du på rätt sida alla bilvägar och liknande. Populärkulturell referens. Eldkvarn har gjort en låt som heter MS Alkohol. Med följande textrad. Vi lyftade till Stockholm, vi hamnade i blås ut. Hon gick på amfetamin, men det roliga var slut.
Ja. Mm.
Och sen i nästa textrad så tar de gröna linjen in till Centralen och City. Så de var inte i blås ut så mycket. Men den som körde den där bilen med plura dem. Om det nu är en sann historia, körde väl till blås ut uppenbarligen. Hit åker man för att gå i fotspåren av Sveriges Liberace.
Oj, oj. Ja. Det här verkar lovande.
Det trodde ni inte när ni vaknade i morse. Är det någon som redan nu vill säga vem Liberace var? För jag har ärligt talat ganska ytlig uppfattning av honom.
Ja, men det är väldigt så här flamboyant piano-ekvilibrist på något sätt. Någon slags...
Det är få som har den på sitt visitkort.
Ja, det
jag
är
tänkte
han
att han var kastratsånger, men det var han kanske.
Nej, det
alltså
tror
inte.
Jag inte.
Nej, okej.
Okay. Det känns... Någon slags crooner, kanske.
Ja. Ja. Lätt homosexuell.
Förmodligen. Mm. Som såna är.
Alltså jag är bara lite lätt heterosexuell, bara så ni vet.
Ja.
Var det inte en film om hen?
Precis, ja, precis. Michael Douglas. Nu kommer allting tillbaka
Sean
till mig.
Sean Penn, är han med den?
Va? Ah, Michael Douglas menar jag. Ja. De ser nästan likadana.
Same, same. Ja. Fast väldigt different.
Ja. Ja. Mm. Ja, men jag ber om ursäkt båda två. Ja,
det är helt okej. Finns alltså, på Blu-ray att hyra om man vill se Sean Penn.
Men vad hette den där kastratsången då som var någon film om för inte så allt så länge sedan?
Håll pott. Nu går vi vidare.
Vi börjar hyra den. Blås ut innan vi gör någonting annat, så kan vi fastna lite vid namnet som folk har frågat mig om. När jag har sagt att jag gör lite research på blås ut. Var kommer namnet ifrån, frågar sig folk. Jag önskar jag hade ett svar. Enligt Wikipedia, som man absolut inte ska lita på i några som helst sammanhang, men det är ändå en bra början, skriver man: det är ett ganska vanligt namn för blåsiga platser.
Ja.
Är det det egentligen, tänker jag. Jag hittar bara ett annat, och det är i Vänersborg. Finns det ett område som heter blås ut, och därifrån kommer Agnes.
Ja.
Fick ni reda på det? Jag har hört en teori läggas fram att det var här man liksom blåst ut lågorna på loken på den tiden man verkligen drev dem med riktiga lågor, och så här var det slutstationen, blåser vi ut dem. Känns för bra för att vara sant, och jag har inte lyckats vidimera detta. Har ni någon teori om vad blås ut kan
tänka? Nej, men jag har noterat att när man passerar så är det ett par i varje vagn som...
Andas ut, så att säga. Det kanske hette sug in först, och sen kände man att nu har vi gjort den grejen.
Det är stationen innan.
Alltså man måste ju göra det ändå typ en gång varje minut.
Blåsa ut, ja.
Fast du inte så att det låter. Så att andra
blow out hörde. Skulle det heta då, om man fick internationella gäster.
Precis. Oh, där kommer vi igen med sömnbristen.
Mm. Jag skulle kunna i alla fall vidimera att det är ganska blåsigt i blås ut. Inte jämnt såklart, men det är, för att uttrycka sig på samma lingo som en desperat mäklare skulle säga, öppen planlösning finns på denna perrong. Eller kanske rent av potential finns på denna perrong. Det är inte mycket utsmyckning här. Det är ovan jord, sen kliver man ner, bisarrt nog, och så kliver man ut på andra sidan. Man åker inte till blås ut för att njuta av den fina perrongen. Det är inget fel på den i sig.
Det är bara... ju väldigt få, ska man väl säga, ärlighetens namnstationer dit man åker för att njuta av den.
Kungsträdgården är ju värd det bara där.
Förvisso, men då får det vara undantaget.
Det får vara undantaget som bekräftar regeln. Kommer man ut, nu utgår jag från att man åker norrifrån, vilket de flesta gör eftersom vi... kommer från T-centralen. Kommer man norrifrån, kliver man upp på vänstra sidan, så ser man nybyggda hus, halvbyggda hus och rent av obyggda hus. Här gräver skopan i marken på ett sätt som ännu inte har gett resultat i form av någon service i form av minilivs. Här finns hus så fräscha men samtidigt så anspråkslösa att de om bara 20 år lär kännas lika daterade som 90-talets aprikosteglade folktandvårdsbyggen gör redan idag. Jag antar att på 90-talet kändes det så här, det här
fräscht.
Och fräscht och liksom odaterat, det här kommer vara tidlöst. Det blev det inte. Det kommer förmodligen vara precis så här idag. Det är nämligen jättetidlöst och jättefräckt.
Men alltså det är jättehemskt att tänka sig, för att just 90-talsarkitekturen som är så här 70-tal, 60-tal, alla möjliga får bära hundhuvudet. Men 90-talet var hands down det fulaste arkitekturen.
Men det är de här fula plastfönstren, de förstör allt.
Ja, metall, hockeysargarna liksom. Ja. Inglasade balkonger som ser ut som utvisningsbås.
Ja, hemskt. Det kommer bli så här också. Du håller inte med?
Nej, men det var så himla okänslosam medhållande.
Nej, jag tycker verkligen så.
Det är för att det är sant. Det är så det låter när du håller med.
Okay. Oh, hemskt låter det när jag blir känslosam. Som jag nämnde, ingen service i form av minsta minilivs finns så långt ögat når. Däremot finns det byggkranar, en hantverksakademi och i fjärran en SL-depå. Kul, tänker du. Och jag erbjuder dig att åka dit själv och upptäcka den delen av blås ut. Jag går nämligen till andra delen, den högra om man så vill, ifall man kommer norrifrån. Där är det genast roligare och äldre. Inte jättegammalt, men dock. Det första jag springer in i, eller den första jag springer in i, är bordtennislegendaren Gio Wallner. Som är ute och rastar sina mästarben.
Inte!
Jag känner mig lite som en stalker när jag säger att jag kollar upp var han bor i blås ut.
Det är den bästa jag mötte Lassi som har hänt Sveriges på Peking. Alla 65-64 stationer.
Det är det ju inte.
Erik har ju träffat Jakob Hål.
Precis vad jag skulle säga. Erik har ju träffat Jakob Hål. Det är inget
som står. Hallå, Gio står ju alla dagar i veckan. Alltså det är inte många svenskar som slår honom.
Det är ju som att träffa Michael Jackson inom pingisvärlden.
Ja,
kineser skulle kissa på sig kollektivt om de sprang på honom där.
Bara typ 3 miljarder kineser.
Vad heter blås ut på kinesiska?
Nej, men jag tycker att en sportstjärna liksom, speciellt den från 80-talet.
En av våra största.
90 också. Han höll ju på hur länge som helst. Han håller förmodligen på
fortfarande. Precis. Ligan i Tyskland.
Hur som helst. Han var där.
Han var där. Han bor där.
Han är en legend.
Jag kommer inte längre än så. Det har ingenting med Liberace att göra. Det är inte honom jag syftar på.
Pingisens Liberace är annars hans smeknamn.
Precis. På den här sidan, det vill säga den högra, ifall man kommer norrifrån, är det Funkisen som gäller. Och att säga att det händer mycket på den här sidan, det är väl att ta i, om man inte jämför med den andra sidan av perrongen. Då händer det massor. Ett axplock. Det här finns ett anslag om en parkourpark.
Oj.
Som inte blir av. Vänstern och
det är den bästa sortens parkourpark.
Det är vänsterkrafterna i Söderort som har satt upp den här affischen. Vänstern och sossarna röstade för. Alliansen, de fulingarna, röstade emot. Det blir ingen parkour.
För jag tänker så här att är inte lite grejen med parkour att man gör det i liksom i stadsmiljön. Att ingen som håller på med parkour skulle vilja göra det i en park. Så tänker jag.
Så tänker jag också.
Så kan det vara. Det finns i alla fall ingen sån park. Det finns
trots att det heter park.
Ja. Finns enligt uppgift två parkourparker söder om någonstans inom ett visst område, och detta tycker vänsterdelen av detta klientel är en stor skam. Jag går vidare. Det finns också en livsbutik som har valt att täcka 5 av sina 6 storskaliga fönster med svart färg och det sjätte med vit färg och en röd rand med gul text där det står livsmedel. Oklart vilka, jag kallar in. Tatueringsstudion Jinx Tattoo ligger här.
Gör de bara såna kinesiska
felstavningar och sånt.
Nej, jag tänker tvärtom att det alltså, är inte att man jinxar något om man förstör liksom meningen. Precis. På det.
Det står carpe diem. Ett stenfärgat sjölejon i okänt material utgör ensamt den offentliga utsmyckningen. Vid ett oerhört pittoreskt rött trähus som ligger mitt i alltihopa. Jag hade inte riktigt geist att gå och knacka på och fråga. Vad gör ni här?
Var det en valstuga som hade kommit lite på kant?
Nej, de bor ju där. Det är jättefint. Det är liksom, om du tänker dig att klara kvarteren och så lämnar man ett hus och så bygger man höghus runt omkring. Lite den känslan fick man, fast utan höghus.
Typ som en valstuga på kant.
Ja, fast större. Mycket större. Alltså, vi pratar majoritet i valet. Så stor. På Pastell Livs kan man hyra film alla dagar 11-21. Oklart om det var DVD eller Blu-ray eller rent av VHS. På Globen MC, det vill säga motorcykelbutiken, där kan man knappt i nyårstider när jag var där köpa eller ens se någonting som har med MC att göra. För då förvandlas den till en fyrverkeributik. Det är dit man går om man bor i Söderort runt nyår för att köpa sina fyrverkerier. Jag har alltid undrat vilka det är som vaknar på nyårsafton och känner, nej, det är upp till mig det här. Om inte jag köper raketer, då blir det inga kväll.
Jag ska berätta för dig att de som känner så, de känner så flera veckor i förväg.
Jag märkte det.
Så det är
för
inte
jag
så
var
att
där de, ja. Någon dag för. Vilket jag inte märkte för jag kollade på. Jag tog lite bilder där inne, för det här får jag inte glömma bort. Och så kollade jag på dem ganska sent, för bara någon dag sedan. Och upptäckte att ett av de här raketmärkena, som gick för 299 kronor, heter Blowout.
Ooh, det är nästan kusligt.
Blowout, för den som vill köpa, det är förmodligen inte säsongfri just nu, men den beskrivs som och saluförs som ett sprängfyllt high-tech batteri som imponerar på grannen. Slutcitat.
Ja, de har hittat var liksom selling point.
Känner ni också att jag mest har gått omkring och strosat utan någon riktig linje?
Vad händer med kastratsången?
Precis. Vad är själva hjärtat av blås ut, undrar ni? Kan ni inte undra det?
Jo, vad är själva hjärtat?
Hjärtat, eller il cuore, som italienaren hade sagt. Vad är il cuore? Jo, det är, ska jag avslöja för er nu, pizzeria il cuore!
Nej! Det är kusligt återigen.
Precis vid T-banutgången på den så att säga nya sidan. Där ligger pizzeria il cuore. Och det var här han satt. Hela Söderorts samlade glamour samlad i en kropp.
Gio Waldner!
Blås ut! Liberace!
Nej.
Numera tyvärr hädangången Nalle Knutsson. Här var han stans.
Nej.
Minns ni Nalle Knutsson?
Ja, och hans indiska adoptivbarn på 38 år.
Precis. Jag sökte runt för att ta reda på vad han egentligen hade för titel. Han hade ohyggligt många titlar. Alltså han var ju underhållare, kan man väl sammanfatta det som.
Artist.
Nalles show är det jag minns.
Ja.
Med glädje. För den som är liksom född på 90-talet undrar, vem i helvete pratar de om? Det känns som att Håkan är mest lämpad för att beskriva Nalle Knutsson.
Åh herregud, var ska man börja? Nalle Knutsson är liksom det som det gamla gardet på den gamla tiden kunde uppfattas som imponerande. För att han med sin flärd, sin lejonman, sina vad ska man säga, frikostiga sidemånarockar och guldsmycken kunde komma in i ett rum och säga: jag har jobbat i den här branschen. Jag vet inte om han lät så, men vi säger att han lät så. För det kanske inte så långt
för sanning. Mm.
Ja, jag är väl lite så här. Jag har jobbat i den här branschen i 200 år och jag kan allt och känner alla. Och skulle folk säga, ja det kan han nog. Mm. För det var innan internet.
Ja.
Men sen så någon gång, så det vi minns honom från Nalle Knutssons show, när han dyker upp från ingenstans, lite som så här Laila Bagge och Anders Bagge och människor ska säga, ja jag minns han upptäckt de här och de här och de här, jag är internationellt känd och så här, vilket de förmodligen är, förlåt Anders, Laila eller vilka det nu som lyssnar. Så var han en sån människa som du gjorde claim att vara mer betydelsefull i underhållningsbranschen än han de facto kanske var. Det är min gissning.
Jag får också kalla det för gissning när jag kallar honom för en av våra första kändisar. Alltså,
och icke
först och främst var han kändis.
En färgstark person.
Fruktansvärt färgstark. Och det är faktiskt från Flashback jag har snott den här motiveringen, eller formuleringen att han skulle vara blåsa ut Liberace.
Men det är nog väldigt träffande.
Fruktansvärt träffande.
Om man känner till något om Liberace så kan man lugnt säga att
vilket vi tyvärr inte gör.
Jag besökte Blåsa ut på nyårshelgen och åt min nyårsdag pizza, den som man ska äta på just Blås ut, så tänkte jag kan snacka lite med personalen här och fråga lite hur Nalle var. Jag kan säga hela Blås uts finest var där. Det var, man hade fruktansvärt mycket att göra, så det fanns väldigt lite tid och chans för mig att prata med personalen. Men jag kan säga så mycket att utifrån det här, det är absolut inget sunkställe, det vill jag absolut inte på något sätt sänka klientelet som besöker il cuore. Men jag kände bara av att sitta där att Nalle Knutsson stack sannoliken ut i detta klientel. Det vill jag säga.
Han stack å andra sidan ut lite var än han hamnade.
Ja, men hade du gissat på någon av de här 100 stationerna där han var liksom stammis och satt och käkade pizza dagen ända, så hade du inte gissat på att blåsa ut ens på topp 50, det ska jag säga det. Eller hur? Vad finns det för spår kvar av Nalle Knutsson tyvärr hädangången? Jo, på il cuore finns nämligen Nalle Knutsson-pizzan, Nalles special. Är det någon som vill gissa vad den innehåller?
Glitter och glamour.
Ja.
Banan.
Ja. Nej.
Det där, men,
fint ska det vara.
Ja,
oxfilé.
Nej.
Vadå, färska champinjoner?
Ostron.
Nej.
Vad fan?
Soltorkade tomater, paprika, parmaskinka, rucola, parmesan, ost.
Det var ganska all right pizza på mig.
Ja, den får man ta.
Han var all right.
Ja, han var ju säkert jätte all right. Jag träffade honom aldrig.
Synd att han lämnade in bandet.
Är detta en del av menyn, frågar ni? Nej, inte riktigt. Den finns precis under menyn. Finns en egen skylt. Så att alla andra pizzor har en gemensam skylt. Under denna skylt finns en egen skylt där det står Nalle special. Och så är det en bild på Nalle Knutsson i en svart jättelik päls. Och så står det Nalle special och vad den innehåller. Det stannar inte där. För när Nalle gick ur tiden hade han såklart, som alla storheter och alla småheter också, som vet att de går mot slutet, skrivit ett testamente. Vad testamenterar man och till vem är ett dilemma folk ställs inför? Har ni skrivit i det här kuvertet?
Inte än.
Nej, precis.
Alltså jag är så sugen. Jag tänkte på det senast häromdagen.
Är du sugen på det?
Ja.
Mm. Ja, du kan få lite inspiration här. Nalle Knutsson tänker på sin dödsbädd eller strax där före. Ett 4 meter gånger 2,20 meter stort porträtt på mig själv med ett stort slott i bakgrunden. Vem ska få det? Pizzeria Il Core, visade sig bli svaret. Detta finns dokumenterat i en kvällstidningsartikel som fortfarande ligger ute. Det är bara att söka på ifall ni inte tror mitt ord. Han har nämligen tänkt att Mossa på den lokala pizzerian, det vill säga Il Core, måste ju få den här 2,20 gånger 4 meter stora tavlan på mig själv framför ett stort skotskt, eller vad det nu är, slott. Det är klart jag ska... Alltså, förstå, vad är 2, alltså, för att visualisera för folk som inte har något ögonmått.
2,20.
Men en vanlig affischplanschtavla liksom så är typ 100 gånger 70, ja, den är så, alltså en meter ja. Gånger, eller ja,
det här är alltså 2,20 gånger 4. Jag minns inte, vi kan,
varför kunde du inte komma på det?
För att jag bara såg Nalle och det här jävla slottet. Det är ju liksom en bild där det står en människa framför bilden också. Man tänker bara, åh, hej och hå, vad står det där? Man intervjuar Mossa i den här artikeln som då driver pizzerian, som jag inte fick chans att prata med på nyårsdagen. Han säger, citat, jag har tavlan här, men det är svårt att hitta plats för den. Det blir bara Nalle. Nalle överallt. Ska vi ringa Il Core i direktsändning och bara fråga... Direkt och direkt. Men ska vi ringa Il Core? Jag har inte haft möjlighet att åka dit. Bara fråga, var har de Nalle Knutsson-bilden? Så får vi reda på det. Då ringer vi. Hej, Björn heter jag.
Hej.
Jag ska inte beställa en pizza just ikväll, men jag har en kort fråga. Jag läste en artikel om att ni har fått en jättestor tavla av Nalle Knutsson.
Ja, det stämmer också.
Var har ni den?
Den vi lämnade tillbaks till hans son.
Jaha.
Ja, är det något speciellt eller?
Nej, jag blev bara nyfiken. Jag gillar Nalle väldigt mycket. Så jag ville bara kolla om det...
Jag har Nalles foto med stor bild på restaurangen. Du kan komma och titta om det.
Ja, men det har jag sett många gånger. Men jag hade inte tid att fråga när jag var där. Så jag tänkte jag ringer istället.
Just det, just det. Den jag fick present utav Nalle, den ska jag behålla hela livet.
Fantastiskt. Ah. Ah, tack, tack. Ja,
vi har en Nalles speciell pizza också. Du kanske har sett den också.
Jag har sett den också. Jag har inte smakat den. Är den bra?
Jag har Nalles bild även på pizzalistan också. Och Nalle, han är min vän. Du kan komma och käka hans pizza någon dag.
Precis. Hej, hej.
Tack.
Ha det bra, bra.
Samma, hej. Ja, där fick vi väl svar på den. Den 4 gånger 2,2 meter stora tavlan på Nalle Knutsson är återbördad till
Klarna. Men nu ringer vi hans son för att fråga.
Men det lät ju ändå som, hade de haft plats så hade de satt upp den.
Eller så är det så här regift som liksom ges.
Precis.
Från människa ja. Till människa.
Nej, men jag vill ändå säga att blås ut till synes en plattform med potential där det blåser väldigt mycket och det finns en SL-depå. Orkar man bara gå några meter så kan man få trampa i fotspåren av Sveriges och blåsa ut Liberace. På väg mot 100 stationer kommer vi nu att ta oss an station nummer 66, om jag inte räknat fel. Har jag räknat rätt är det så. Vi ska, och det här är stort för mig kan jag säga. Apropå att vi har liksom klöst oss igenom stora delar av tunnelbanenätet helt och hållet och lämnat andra helt blanka, så ska vi nu ta oss in i den sista av de 6 sammanlagda kommunerna som tunnelbanenätet spänner över. Det tycker jag är spännande. Ja. Vi ska nämligen till Danderyds kommun och Erik Rosendahl. Vart bär det av?
Mörby centrum.
Ja, bra där.
Ja. Äntligen. Hit åker du med röd linje mot Mörby centrum.
Jag det är alltså slutstation helt enkelt.
Ja, det stämmer. Populärkulturella referenser. Åke Bylund kom själv från Danderyd. 1974 så startade han progbandet Chili Chimes där han spelade trummor till en början. Det bytte sin namn till Mörbyligan.
Ja, oh.
Och i sen andra halvan av 70-talet så hade de sin största hit, ensamma, Sussi. Och den spelade enligt hemsidan punktjafs.se. Dygnet runt spelades den på de lokala kanalerna. Men Sveriges Radio ville aldrig spela den eftersom den innehöll fula ord. Den är ganska sorglig.
Vilket ord är fulast?
Jag tar ett par verser då. Men mamma, måste du gå ut ikväll? Du kan väl stanna hemma, är du snäll? Nej, det är inget särskilt som har hänt. Stick du iväg min män till stora kärleken, men låt ljuset vara tänt. Det är inga fula ord där. Nej. Sen kommer det. Jag måste ner till centrum på Stubin. Fan, sista spännen gick till Wien. Som tur är finns det alltid någon typ som blir kåt som fan på ett flickebarn och prysar för ett nyp. Jag kallas ensamma Sussi, ensamma Sussi, ensamma Sussi. Hon är bara 14 år ska ni tänka. Ge mig strålar snabbt, jag måste gå, för tian fick du känna utanpå. Jag måste dra till Konsum nu ditt svin. Jag ska ha kakao sån där från Marabo och en liten massarin. Hårda pix i Mörby centrum på 70-talet.
Verkligen. Socialrealism.
Ja, och, men en fin låt.
Nej. En så kallad powerballad.
Jag är ledsen, men nej, det var det inte.
Men jag har lite mer nutida populärkulturen till just Mörby centrum. Centrum.
Kan du pigga upp oss efter den här fruktansvärt dåliga starten?
Jag tror både och.
De visar Ken Ring.
Jag lyssnade på, alltså gärna det, men inte den här gången. Jag lyssnade på sommarpratet Red One, som är en stor del av Lady Gagas framgång. Han är alltså en musiklåtproducent.
Demonproducent.
Demonproducent, tack. Jag vet inte hur man skulle sätta, vad för något ord man skulle sätta före producent, så tack. Han berättade att han i väldigt många år, alltså hans historia är helt magisk, men han i väldigt många år jobbade, tror jag, 5 som fruktförsäljare i Mörby centrum.
Ja,
och så kan det gå.
Det var liksom lite stort kärlek ändå som han berättade om den här tiden.
Jag kan tänka mig att det var fint.
Och sen gjorde han låten Paparazzi.
Ja, om tiden i Mörby centrum. Hit åker man för att passera nålsögat till himmelriket. Det sägs ju, som ni vet, i Lukas 18:25 att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Detta känner ni till. Mörby är nålsögat.
På tal om testamentet, eller?
Ja. Nej, faktiskt bara på tal om Mörby centrum. Kanske. Ja, vi får se om jag får ihop den här. Men det är nålsögat. Det är så här, Danderyds kommun är Sveriges rikaste kommun.
Är det sant?
Ja.
Tror du det var Vellinge eller något?
Nej, men det är mest pengar i kassan. Och hur får man det?
Skatteintäkter. Ja.
Rika invånare som kanske åker och spenderar eller kostar pengar någon annanstans. Så är det väl egentligen tvärtom. Ja, jag vet inte. Men mycket höginkomsttagare kan man väl räkna med. Mörby centrum i sig däremot är kanske inte så flädfullt. Det är en ganska grågrön historia mitt på E18. Ett 60-tal centrum som det skulle kunna vara ett sjukhus. Som det säger, finns ett Danderyds sjukhus precis bredvid. Men det är ju så här, när man går igenom centrum, det är mycket så här skylt mot trappa 8, korridor 9 och en inte helt överskådlig planlösning.
Så som är sant för alla såna här centra.
Ja, jo, men precis. Men det känns ändå som att idag så skulle man ju inte alls byggt. Idag så kommer man ju in så ser man typ allt. Som biblioteket, Stockholms bibliotek.
Typ. Just.
Ja, man kommer in så ser man alla butiker man kan gå till.
Men det är sant. I Mörby centrum måste man lite ha en följeslagare som är en kärpa. Liksom,
personal
som
shopper.
Har varit där många gånger förut.
Man vet att ett köpcentrum är gammalt när telefonbutiken har väggar.
Jag är så gammal så jag försöker förstå den poängen fortfarande.
Mörby centrum har för övrigt som tagline det lilla köpcentrumet som löser de stora problemen. Och jag tänker mig det här lite som en någon slags bikt historia där det lilla ordet förlåt kan liksom lösa de största problemen. En snabb inventering av butikerna gör det dock lite svårt att se exakt hur det skulle gå till när de där problemen löses. Danderyd Zoo, alltså djurbutiken känns ju mer som den skapar problem. Åhléns finns ju på fler ställen, så att det är väl ingenting. Och det här med att tröstäta på Forno Romano hjälper bara för stunden. Även butiken med det roliga namnet Bailando lämnar mig med precis lika mycket problem som när jag gick in. Precis som Danderyds konditori. Och här blev var vi flera som blev lite upprörda i kön, för att hela monten var fylld av semlor. Och då skulle man köpa en semla, och även damen framför mig. Och det visade sig att det bara är så här fejksemlor.
Vadå fejksemlor?
Ja, men för display.
Plast eller vadå?
Jag vet inte. De har
homestaging.
Låtit brödet torka och så är det maräng. Tror jag, istället för grädda. Fruktansvärt dåligt.
Men det är så
jag.
Kreativt, vadå? Och då menar du att de var slut, så då hade de inga kvar? Eller?
De hade inga färska semlar. Bara, det såg bara ut som det. Och stod på alla skyltar. Men det hade de inte.
Jättekonstig affärsidé, känner jag.
Lockpris, alltså en lockvara helt enkelt.
Ja.
Vi har inte semlor, men vi har en fralla här.
Ja, men det tycker jag var kreativt.
Men det var roliga var när vi frågade, för att den här damen framför mig, hon sa såhär, jag skulle vilja ha en semla. Nej, vi har inga. Nähä, va? Och så blev det såhär, okej, jag tar en mazarin. Som Sussi skulle gjort. Då känner jag ändå att jag måste fråga, för det är så jävla dumt.
Såklart.
Så jag går fram och en semla, tack. Och då är hon som att hon är lite sur. Nej, det är väl klart vi inte har semla, precis som att det är klart. Jag hade ju sagt,
fast det är ju massor i monten här.
Ja, precis. Bailando, de är ärliga på sina begränsningar. De skriver så här, vi har film och tv-serier. Det är nästan det enda vi kan. Och det tycker jag ändå är liksom ett bra statement. Vi kan nästan ingenting, men ni får se. Men så hittar jag kanske ändå svaret till slut. Stället i det här centrumet som kan lösa mina problem. Och kanske hjälpa mig ut i paradiset. Som jag då tänker i den här villaområdet. En så att säga en trappa upp i det här lite svårorienterade köpcentrumet. Så ligger etablissemanget Helheten. Och den är ju lite öppen. Kan man
det
säga.
Verkar lovande. Vad är detta för något?
Vi kan nästan ingenting. Men helhet kan vi. Mm.
Detta är en slags socioekonomisk pärleport, om man så vill. Ett stort steg på den socioekonomiska klassresan. Ansiktsbehandlingar, NBE 500, det vet jag inte riktigt vad det är, men då har man någonting med lyftningar. Och brasiliansk bikinivaxning i denna livstidssalong för inre harmoni och yttre skönhet. Och då tänker jag ändå, ska man nu komma igenom nålsögat ut i paradiset som vi kallar Danderyds kommun.
Då ska man vara vaxad mellan benen.
Då ska man vara vaxad mellan benen och vara vacker.
Ja.
Det viktiga är, kanske inre harmoni, men det absolut viktigaste, det är yttre skönhet. Det har läxan lärt oss. Och man kan säga så här, eller redan när jag kom ur tåget nere på perrongen så kände jag att det här är något speciellt. Det här stället är, det har liksom en större uppgift än att bara sälja
fejksemlor.
Precis, fejksemlor och tvättkorgar på Åhléns. För då fick jag, det var nästan som en religiös upplevelse. För första gången under mina 5 år i Stockholm så hörde jag tågföraren tilltala en passagerare. Tog ett tag när jag fattade att det var jag. Och det, för att liksom, jag gick ut och så bara, man vet ju inte var man ska gå, vilken uppgång som är rätt eller sånt. Så att jag tar en kraftig sväng till vänster och går med raska steg mot liksom delen av perrongen. Och då hör jag bara så här, utgången är på andra hållet.
Lite som en Sankt-Pär kan man säga.
Exakt min tanke. Någon sorts vägling, nej nej min vän, mitt förlorade lamm, du ska gå på andra hållet. Och jag är en till. Så, ja, den vägen. Och så, tack så mycket. Så jag, kanske för att det var ju slutstation så att hon hade tid att ta lite ansvar.
Det hände väldigt sällan på T-centralen.
Ja, precis.
Vart ska du klara bergsfjärd upp den serien? Du förstår att då går du... Ja.
Ja. Jag fick i alla fall då någon slags vägledning i denna skärseld mellan villaparadiset och förortsbetongen. Jag går ut ur centrumet och känner direkt att det här går bra. Jag står på golfvägen. Jag tittar till vänster och går rakt in i Moderaternas lokalkontor. Och känner, jag är hemma.
Jag känner på mig utan att veta att de är stora i den.
Det tror jag absolut de är. Det var det enda partiet som var representerade så vitt jag kunde se. Det var tyvärr stängt så det blev ingen knelbulle och kopp kaffe detta supervalår. Utan jag fick gå vidare. Och här kan man börja säga att jag tappar lite tron. Bokstavligen talat.
Du vacklar alltså.
Här är det lägenhetsområden för jäkla arbetarklass. Från 40-50-talet, ett från 60-talet. Ett liksom svartgrönt, korrigerad, plåtish-aktigt från 70-talet, tror jag. Och mitt i allt detta, denna motorväg som bara dånar igenom. Det här är inte så jag föreställde mig lustgården, så att
nej.
Säga. Nej. Och jag går då över motorvägen på Nittbro och kommer in i Mörbyskogen. Och i denna till synes oändliga rad av loftgångar och lekplatser så hittar jag kanske vad jag ändå tror är någon sorts väg in i upper class, så att säga. Bli au pair, står det. Svenska kyrkan ordnar au pair meeting, a place where you can get to know other, have coffee and laugh. för alla stackars superer i Danderyd som känner sig ensamma och orättvist behandlade för att de sätter in disken fel i diskmaskinen. Jag vet inte vad de kan.
Slags Facebook för tjänstefolket.
Ja, men precis. Men det var ändå så här att Svenska kyrkan ändå vill tillsammans med operarna diskutera operarnas hårda situation. Mm. Och allvarligt talat, det vet vi. Är det någon grupp i samhället som har det så tufft som operarna?
Nej. Få, kan jag säga.
Dåligt betalda. Får kanske bara åka med på en semesterresa till Alperna.
Men bor man i Danderyd så är det låg skatt, gissar jag.
Ja.
De bor där, kan jag säga.
Men kommer de överhuvudtaget upp i någon sorts gräns för vad man behöver betala skatt.
Bort.
Ja. Och hade jag nu haft mitt fortsättning på manuset så hade jag...
Okay.
Är det redan slut? Jag har inte mer.
Det är bra, det är bra. Någon form av slutkläm kanske
det är. Så, ja, det är bra.
Men hörni, jag kan säga det nu. Jag kommer inte bli au pair. Det händer inte. Jag gör det inte. Jag känner att jag har kört fast lite. Jag kommer inte igenom det här nålsögat. Jag är en fattig kamel, om man säger så.
Au pair eller porten?
Jag får en känsla när jag går runt i skuggan av de här tiovåningshusen att det här är liksom någon sorts mellanstation. En plats,
limbo.
Ett limbo, precis, för de som inte riktigt kommer igenom. Men jag känner, här vill jag inte stanna.
De som
jag vill
inte kan
bli.
Betala färgkaren, kan man säga. Sina guldmynt, eller vad det nu var.
Danderyds paradiset känns ändå svåråtkomligt. Jag hittar i sig Mörby Hotell som erbjuder utsikt över Ulriksdals slott. Och vacker utsikt över den vackra naturen. Jag känner, jag kan fan sitta där på ett hotellrum och betala 2000 kronor natten bara för att kolla på ett slott. Jag vill liksom vara en del av det, antingen eller hur?
Som Nalle Knutsson.
Som Nalle Knutsson skulle sagt. Och jag ger helt enkelt upp. För att det här är bara en podcast om 100 stationer. Jag kan inte ägna hela mitt liv för att
försöka fly.
Jag hade glömt bort det lite.
Infiltrera överklassen.
Jag skiter i det, jag kommer inte in i paradiset. Jag åker ner i en...
Helvete.
Nej, men precis, jag åker ner i rulltrappan och känns lite som jag förlorat. Och vad är då alternativet till himlen? Det är ju som ni vet då, helvete. Och då kommer man ner, och det här är kanske fler en liksom slutstation där tågen kan gå på båda sidorna, så att säga. Då visar en blinkande skylt rakt fram, så här, nästa tåg, och så är det en pil. Och ja... Jag tar den helt enkelt. Next train to hell.
Tjoho alla vänner som lyssnar. Det är station nummer 67. Summer of Love skulle någon säga om det inte var station utan årtal vi pratar om och 19 framför. Skit i det.
Va, vi ska... inte det 69?
Nej, herregud, det är en ställning. Oh. Nu ska vi åka till...
Nej, men Brian Adams Brian Adams säger alltid Summer of 69.
Ja.
Ja, då trodde jag det var det som var Summer of Love.
Det var hans.
Det var när han fick sin första six string.
Ja, och okay, jobbade på drive-in-bion.
Men varför säger man 67 67 i Summer of Love då?
Det var Summer of Love var 1967.
Men i San Francisco.
Okej, men då vet jag också. Jag var inte där, men nästan.
Nej,
100 stationer. Podcasten där du lär dig allt.
Precis. Jag kan säga att sällan har någonting hörsammat så lite som när jag sa skit i det. Nu ska vi åka vidare.
Du vet inte vad jag har i mina byxor.
Är du oerhört intresserad av grön linje ska
jag
du inte lyssna.
Jag försökte göra en ristebojare men det blev inte heller uppmärksamma.
Jo, på sitt sätt. Är du väldigt intresserad av grön linje så ska du inte lyssna på våra tidigare avsnitt. För då har vi inte varit tillräckligt mycket på grön linje. Vi har i stort sett bara grön linje kvar. Nu ska vi tillbaka till den, tror jag, eller hur? Ja, det ska vi. Louise Becker har varit på station nummer 67. Station of Love. Vart ska vi?
Jag har varit i Råcksta.
Woho!
Och hur kommer man dit, undrar ni? Jo, då...
grön linje gissar på...
Ja, men jag kan inte det för att jag sitter i en bil hela dagen. Mm. Gröna linjen mot Hässelby strand. Det är nämligen så att Råcksta är en stadsdel i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Västerort. Men Björn är fortfarande inom Stockholms kommun.
Får jag bara skjuta in en ursäkt för att jag i tidigare avsnitt påstod att Hässelby... Förlåt, hörni. När jag påstod att Hässelby var en del av Bromma. Det är den. Den är en del av Hässelby. Okej, vi kan gå vidare. Förlåt, det var
men
fel.
Men jag tror att jag rättade dig då.
Där tappade vi 25
alla,
lyssnare.
Alla rättade mig. Jag menar, jag har fått höra det nu ett par månader. Så vi går vidare.
Så fort Erik
men förlåt.
Den här lyssnarstorm som har varit.
Ja, men i Råcksta bor det bara runt 6500 invånare. Så att ifall du säger något om Råcksta så kan du ändå... Det behöver inte vara kanske så många som kommer att twittra dig. En populärkulturell referens.
Det här är jag spänd på, kan jag säga. Det är få. Tob har ju inte sjungit om Rockstar, det kan jag direkt.
Nej, men jag har det så lätt ändå ibland. För Darin Sanjar, vinnare, skulle man kunna tro, men han kom faktiskt på andra plats.
Just
det. År 2000, jag hade det alldeles nyss. 2004. Idol.
Just det.
Alltså om ni sätter ihop det med lite såna här prepositioner och meningsbyggnadsgrejer emellan så har ni det till en mening.
Ja.
Att han kom på andra plats i Idol-tävlingen, talangtävlingen år 2004. Mm. Han kommer ifrån Rockstar.
Bra, där är...
Och efter ett par hårda år i, eller en hård tid i alla fall, i Berlin, för inte alls så länge sedan, så skrev många tidningar om att han var tillbaka i sitt pojkrum i just Rockstar.
Vad gjorde han i Berlin?
Han skrev han låtar och han levde och skrev låtar. Alltså han verkar ju väldigt duktig på att skriva låtar till andra artister också. Det är det man kanske inte vet om.
David Bowie hade sin Berlin-period, men det här är en helt annan.
Alla har sin Berlin.
Men David Bowie kom inte tillbaka till Rockstar just.
Säg inte.
Det man också har sagt om Rockstar och Darin, alltså i samma mening, var att under den tiden han faktiskt var med Idol, då var hela trappuppgången ibland fyllda med fans.
Vad fint.
Och då kan jag berätta att Rockstar är inte så jättestort. Så att det kan hända att hela Rockstar var belägrat med fans, Idol-fans vid den tiden. För det var den tiden då faktiskt Idol var stor.
Det är ju nästan att det låter lite grann som Rockstar. Mm. Rockstar.
Ja, det är sant.
Men var inte Darin, bodde inte han på Clarion? Är det Skanskull?
Vilken blåsning.
Ja.
Mm. Han behövde
där kunde väl... de sitta, de ville väl snacka med hans mamma.
Han var ju underårig, höll jag på att säga. Men då var väl han bara 17 eller något sånt där. Han var väldigt ung när han slog igenom. Så det kan ju hända att han fick permission och åka hem.
Håkan ska släppa till... en special extra podd sen om Darin. Han vet allt. Ja.
Jag vet allt, kan jag säga. Jag intervjuade där.
Ja.
Men du säger ändå Darin.
Va? Ja, men Darin. Heter han Darin? Han är Darin.
Men, och sen han är Darin för dig.
Alltså han har kurdiskt påbrå eller ursprung eller vad man nu ska säga. Och så då vet jag inte ännu mera. Sanjar låter som att man säger efternamnet på det sättet. Men jag ber om ursäkt om du heter något annat än Darin.
Det låter Darin.
Darin.
Hur som helst, fint namn. Ja, och sen så inte nog med det. Det är inte bara Darin som kommer därifrån. Utan även president Tomas Ilves, Estlands president, har bott där.
Vilket år var han i då?
Han var med i Idol långt före din tid, om man säger så.
Yes, mm.
Jag har inte intervjuat honom, vill jag säga.
Nej, men han har, vet du, han har bott i Rockstar. Han har bott i Sverige under flera år. Han pratar flytande svenska. Och när jag bodde i Estland så var det många ester som gjorde sig lustig. Estiska är ett väldigt svårt språk. Det är lite linkat med finska. Och de har typ 14 kasus eller något så där. Det är alltså helt obegripligt. Eller inte obegripligt, men det är, ja, det är också. Men det är väldigt svårt att lära sig. Då så gjorde sig några ester roliga över att deras president faktiskt inte kunde estniska. Så det är jättebra att han så ofta sa fel vid officiella tal och sånt.
Det är som vår
De kanske är kompisar.
Det är sannolikt.
Det finns en krog. Nu hoppar jag lite före här min spaning. Men det finns en krog i Rockstar som heter Rockstar krog. Som ligger precis i mitten av Rockstar. Och där så finns det en quiztävling som de håller på onsdagarna. Där, som heter Är du smartare än dina grannar? Så då kan jag se framför mig hur kungen och Tomas Ilve sitter där och battlar.
Och kungen av Brunei. Sultanen av Brunei.
Ja. Okej, men så jag tycker ni att jag har uppfyllt min populärkulturella referens?
Helt klart.
Ja.
Fint att presidenten av Estland fick vara med på populärkulturell
ja,
referens.
Ja, men för grejen är, nu kom jag på det, tack för att du sa det. För det är nämligen så att på...
kan vi inte ha politisk referens?
Raksta.wordpress.com/historia så har vi kulturhistoria.
Nej, den är upptagen.
Så har vi kulturhistoria. Vad har Estlands president Tomas Henrik Ilves, konstnären Peter Dahl och artisten Darin gemensamt? Precis som de 8480 personer av de säger lite fler då,
ja,
som nu bor i Rockstar, har de alla tillbringat en period av sina liv i stadsdelen
på Rockstar krog.
Han föddes här 1953 och stannade i 3 år, alltså Ilves. Och i samband med ett stadsbesök för ett par år sedan missade han inte tillfället att besöka sin gamla adress på Multrogatan. Mm. Den stora konstnären, som vi kallar honom, Peter Dahl, bodde här under en period på 50-talet.
Nu är du inne på kulturella referenser.
Och efterlämnade ungdomsverk som motiv från Rockstar och Rockstar tunnelbanestation, båda från 1956.
Den måste ligga på bloggtoppen, den här.
Ja, verkligen.
Oj, men då, det är mycket faktafel i den här. Vet du,
jag tror vi tar den i extra podden om Darin.
Nej, för här står det att han slog igenom 2007.
Ja, men då hade
ja, men hur som helst, det finns en helt fantastisk blogg som heter då raksta.wordpress.com. Alltså för att vara en så liten stadsdel så är jag väldigt imponerad över det
bloggandet.
Den efterforskning som ändå har gjorts i närmiljön.
Ja, så där har väl den varit uppenbarligen.
Ja, ja, men alltså sanning eller inte sanning, det är, ja, ändå, är, det är fint.
Får jag ta din ledare roll. Varför ska man åka dit?
Ja, ja. Hit åker man för att se ljuset.
Oh.
Då är det nämligen så att i Råcksta centrum, precis ovanför, så sitter det en väldigt fin skylt. Skylten Råcksta centrum framröstad som Stockholms vackraste ljusreklam.
Ja, men det var ju den jag hade, Karla Frukt.
2012.
Jag menar det, Karla Frukt vann 2013.
Mm. 2012. Du hade kunnat ta till Karla plan Åkerman för att se ljuset, men nu tog inte du den, utan jag tog den till Råcksta. För här har jag väldigt många bra bevis på det.
Ja.
Juryns motivering. Råcksta centrum i neon lyser både kaxigt och lågmält. Skylten stiger mot natthimlen i en elegant kombination av rörelse och dynamik. 1950-talets kulturarv tänds varje kväll i Råcksta.
Ja,
bra.
Och det är så att det är inte så mycket mera i Råcksta centrum än just den här skylten.
Nej,
jag gick runt huset och såg en nedlagd matvarubutik.
Oh.
Och sen var det ett litet närliv som var som tur var öppet. Och sen har vi Råcksta krog där man både då kan vinna över sina grannar i diverse intelligensquizzer. Eller även battlar om i karaoke. Det har de på fredagarna.
Vi måste dit.
Och sen är Råcksta centrum slut.
Wow.
Kan man tro.
Vi tackar Louise.
Ja.
Men det var bra att de har en så bra skylt.
Ja,
för det.
Den är jättefin.
Ja. De måste haft ett möte så här, vad ska vi börja med? Centrum eller skylt? Centrum eller skylt? Skylt.
Jag tänkte att det var, så kort var historien. Nu så ser jag inte mer utav Råcksta, utan nu har jag lämnat det här och det var en jättefin skylt. Men sen började jag se mig omkring och såg direkt tecknen. Det var mörkt när jag var där. Jag tittade mig omkring. Det är balkonglysen på i stort sett varannan balkong. Jag har aldrig sett så mycket balkong, olika färger och färgkombinationer, ljuskombinationer på balkongerna som jag har sett i Råcksta. Det var ljus överallt.
Ordningsfråga för mig som aldrig har varit i närheten av den här. Är det höghus vi pratar om eller är det låghus? Eller
jag skulle säga igen, låga småhus.
Låga småhus.
Ja, vet du, det var ungefär 3-4 våningshus i just centrum. Byggnationen. Men sen fanns det lite högre ungefär runt tunnelbanestationen. Där finns det helt abnormt stora hus. Bland annat har vi även ett Vattenfall, Vattenfalls huvudkontor.
Oj,
som byggdes för länge sedan.
Ja.
Och var vid den tiden, den uppfördes 1958 efter ritningar av arkitekt Sven Danielsson och stod färdig 1964. Så då kan du tänka hur lång tid det tog. Ungefär 6 år.
På 6 år.
Men det är alltså, den är enorm. Och det värsta är att den är också fruktansvärd, hela den byggnaden. Och den har nu blivit kulturminnesmärkt. Och när
som
de ska
de
bygga om
som de blir,
ja. Och när de nu ska bygga om den här kontorsbyggnaden till bostadshus, så måste de liksom på något sätt bygga in det här. Så då de kommer på att det ska bli någon bananformad. Och Lars Epstein som skriver om Stockholm i DN, han skrev med sorgsna bokstäver att den 40-åriga Frissi-Svettis lokalen nu rivdes till förmån för de här bananformade byggnaderna.
Mm.
Men åter till historien. Varför åker man till Råcksta? För att se ljuset.
Ja, ljuset på balkongen.
Ljuset på balkongen, det har vi redan avverkat. Kommer man in ifrån Råcksta ifrån bilvägen, vilket man ibland gör, då så ser man direkt en rondell med en väldigt intressant skylt, eller vad heter det, neon konst.
Skylt.
Det är liksom som ungefär som att Darth Vader och vad han nu heter, Luke, som att de har slängt sina svärd i den där rondellen.
Mm.
Och de har liksom lite uppstått och flyger runt i luften. Så ser det ut, fast det är vitt och blått. Så kan ni tänka er att man, så att direkt så ser man ljus. Aha, nu är jag i Råcksta.
Tänker du
det? Det var mest vitt och jag tror han vinner, så det var vitt.
Ja,
och sen var det 2 stycken blå. Okej, okay. Då fortsätter vi. Precis bredvid Råcksta. Och man kan tro att som sagt Råcksta är inte speciellt stort.
Det ligger Popsta.
Så att, det går väldigt snabbt att komma utanför Råcksta om man som sagt färdas med bil. Då kommer man direkt till Vällingby centrum. Så jag pratar ungefär 7 minuters gångväg mellan Råcksta tunnelbanestation och Vällingby centrum. Vällingby som faktiskt inte har en tunnelbanestation, utan jag tror kanske...
Jo!
Va? Oh, jag bara skojar. Oops. Okej, okay, ja, då vet jag inte om det förrän jag har åkt dit då.
Nej.
Men det är det mest glittrande och ljusbelysta centrumet jag någonsin har sett. Det var som en liten julgranskula på ett på en höjd.
På en liten julgranskula på en höjd. Bra,
ja.
Nu fick jag den.
Vad hände?
Nej, jag bara så visualisera. Titta där på höjd.
Liten, det var en julgranskula.
Det var
det är väldigt.
Det var så det var, men det var ingen som lyssnade på mig bara. Jag fick säga det till mig själv. Ja, okej. Och om det inte vore nog med den här jätteglittriga Vällingby centrum, så ska de även benämna det här projektet som är Vattenfalls gamla kontorsbyggnader. Det blir ju inte Råcksta City, utan det blir Vällingby parkstad.
Oh,
så det är ganska tätt sammanlänkat. Så en till grej, att för några år sedan så hade man en väldigt kreativ julidé igen. Där man, då man tände några av ljusen i Vattenfallskontoret när det fortfarande var bebott av arbetare. Alltså folk som arbetade, menar jag. Så att, vet du, fönstren...
Skilj dem åt.
Så att fönstren skapade bokstäverna God Jul. Oh! Om ni inte har hört om det här. Ja. Men så jag hoppas att ni förstår att det här är alla bevis för att det lyser. Eller för, jag bara skojar, inte för att det ljus, lyser. Eller jo, hittills så har jag visat, har jag sagt bevis för att det lyser i Råcksta.
Ja.
Mm. Men nu kommer det. Varför kan vi då knyta upp säcken och säga att man åker till Råcksta för att se ljuset?
Jo.
Jag kan bara påpeka att det är syrebrist här inne. Så om det låter som att jag är lite andefattig eller liksom seg i kolan, så tror jag faktiskt att det är för att vi behöver snart öppna fönstret. Mm. Men det ska jag göra efter min slutpoäng. För det är nämligen så att går man lite utanför tunnelbanestationen och går ner mot centrum, så ser man även skylten Råcksta begravningsplats med kapell och krematorium.
Mm.
Den invigdes 1964 efter en arkitekttävling. Och den täcker 17 hektar och är endast avsett för urngravar.
Skylten.
Ja, så det finns alltså plats för 30 stycken. På Wikipedia står det, det finns plats för cirka 30 000 stycken. Alltså urnor, menar man. Man menar ju döda människor då. Krematoriet i Råcksta ska anslutas till Stockholms fjärrvärmenät för att bidra med sin överskottsvärme.
Äntligen.
Så att...
Likström.
Det är bara för att det är syrebrist som jag köper den. Till Råcksta åker man för...
Roberg bor där.
Att... se ljuset!
Faderittan, är det så att man tänker på Summer of Love när man tänker på 67? Vad tänker man då på när man säger 68? Om inte...
Studentrevolten!
Ja, och allting annat som sker åt vänster. Ska vi
där
åka
fick
åt...
jag rätt, för en gångs skull.
En poäng.
Tack.
Tillvis. Ska vi åka vänster ut, frågar vi oss. Och svaret besitter ingen annan än Håkan Ivar, varsågod.
Jag säger så här, vi ska åka till Bagarmossen.
Äntligen!
Ja! Och jag ser att ni sitter och nästan hoppar på era stolar.
Faktiskt.
Hur kommer man till Bagarmossen, frågar ni unisont. Jo, till Bagarmossen kommer man genom att fara med grön linje söderut mot Skarpnäck. Ungefär 7 kilometer från T-centralen. Det här är den näst sista stationen på den här delen av gröna linjen. Men vi befinner oss, Björn, fortfarande i kommunen Stockholms stad. Säger man så? Ja, det kanske man gör. 19 meter i alla fall under marken.
Jag kan bespara oss lite tid och säga att hela gröna linjen är inom Stockholm.
Voilà. Ända fram till så sent som 1994 så var det här faktiskt en ändstation. Innan stationen eftertogs i bruk, nämligen Skarpnäck. Så. Där ju du, Erik Rosendahl, har varit för att, om jag minns det rätt, upptäcka den röda staden.
Ja, på tal om 90-tals arkitektur.
Ja,
precis. Som populärkulturell referens då, så är det ju svårt att undvika poporaklet Peter Lemark. Ja, men det går nämligen inte att läsa en enda intervju med honom utan att namnet Bagarmossen dyker upp redan i ingressen. Det här skulle jag kunna utveckla mycket längre, men eftersom jag känner att min spaning tenderar kanske att bli lite lång, så skiter jag det helt enkelt. Och besvarar istället på frågan, varför åker man till Bagarmossen? Jo, hit åker man för att hitta den engagerade människan.
Ja, Peter Lemark.
Ja. Jag vet vad han heter.
Jag kallar henne Tess.
Så här är det. Jag märker något annorlunda faktiskt redan när jag kliver av på tunnelbanan. Och jag känner något i luften. Folk håller upp dörrar, tittar varandra i ögonen och ställer sig åt sidan när jag ska klivas av och på rulltrappor, T-banevagnar och så vidare. Och som van Stockholmspendlare så är det nästan som att kissa på sig faktiskt av glädje samtidigt som man tappar hakan av förvåning. Men
för jag bara fråga, började det liksom efter Kärrtorp? Nej, men att det, liksom plötsligt så öppnade folk upp sig.
Jag ska säga att jag hade inte riktigt formulerat i mitt huvud då, men jag kände någonting, en anda, ja, på väg ut. Men det här det når sitt liksom crescendo på något sätt. Ja. För jag är sådär, jag börjar bli gammal gubbe, men jag var faktiskt en gång i tiden riktigt rasande på folk varje dag, eftersom det verkar vara slagsida åtminstone av den stora massan som helt enkelt verkar, jag kallar dem radiostyrda eller zombier när de rör sig i tunnelbanemiljö och kanske andra offentliga ytor för den delen. Men det är som att folk tror att de lever i Grand Theft Auto liksom, och bara kan springa in i varandra hur som helst. Men efter några år så har jag liksom på något sätt underkastat mig och insett att det går ju inte att uppfostra hela världen. Det skulle vara som att försöka städa på havets botten.
Det är lättare att tackla hårdast. Ja. Det gör det mindre ont.
Ja, eller som alltså att man får poäng för att man gör det. Det skulle ju också vara trevligt. Men jag har bara en liten fråga. När du under de där åren då du var lite så smygpolis, då undrar jag om du någonsin fick något gensvar från någon av dem du försökte läxa upp.
Nej, men det är ju ett Sisyfos-arbete på något sätt. Man kommer ingen vart, för du kan inte uppfostra hela världen. Så kände jag, så att jag har lagt ner det. Om ni kommer ihåg den gamla kultrullen från 80-talet, jag säger att det är en kultrulle,
VHS-rulle.
Med Matthew Broderick. War Games, så är kontentan i den filmen sometimes the only way not to lose the game is not to play at all. Så att då får man ta bort sig själv och börja cykla, vilket jag vet att många i Stockholm börjar göra. Eller så bara finner man sig.
För där är det lugnt och fint på cykelbanan.
Exakt. Eller i biltrafiken. Eller någon annanstans för den delen. Eller så flyttar man från stan.
Eller stannar hemma.
Ja, men hur som helst, här i Bagarmossen så är det rena paradisen, måste jag säga, i det här avseendet pendlingsmässigt. Det här engagemanget återspeglar sig dock inte bara i den trevliga atmosfären. Konsten här på tunnelbanan består av glasskivor som liksom är genomlysta, och där andra kanske hade nöjt sig med en eller två sådana, så har i den här installationen så hugger man i Bagarmossen i med mycket mer än så. När jag stannar för att räkna så får jag det nämligen till 114 stycken. Så redan här, tecken på engagemang och trevliga människor.
Du måste ju varit extremt engagerad om du orkade räkna ända till 114. Ja. Jag tror inte jag har räknat något så många.
Låt mig säga så här. Det kanske började smitta av sig redan då. Och mer ska komma. För ta med fan om det inte till och med kommer något litet leende från spärrvakten när jag lämnar tuben och kommer upp på det här torget. Ett ganska stort torg är det. Eller nästan som två torg som hänger ihop på något sätt. För här finns det lite små förrättningar som även de känns faktiskt väldigt personliga. Och jag menar, i kontrast till såna här galleriacentren som vi har berört tidigare i det här avsnittet med generiska Brothers-butiker och Wayne's Coffee-hak. Ja, men ni vet, som helt identiska på något sätt. Och som i alla fall jag alltid tappar bort mig i de här centrarna. För jag vet inte om man kommer från höger och vänster. Det finns några orienteringstavlor, men man fattar ingenting. Här har vi istället etablissemang som restaurangen The Sherlock Holmes Inn Pub. Eller godisbutiken Candyland som har typ 28 glassclowner utanför mitt i vintern. Lilla Telefoto. Ja, det finns ett liten butik som heter Telefoto. Då förstår man ju vad de sysslar med. Och så den lokala sportsbaren. Och här är man så engagerad att man inte har kört någon slags franchise-restaurang som O'Leary's. Utan här lyser istället en härligt hemmadesignad lysskylt som proklamerar namnet Restaurant Music Star. Precis ovanför en markis som hävdar namnet Restaurant Caprese. Och alltihop toppat med vad som eventuellt tangerar någon slags copyright-brott. Där man i engagemanget och välkomnandets anda, skulle jag vilja säga, rockar de tre stora Stockholmslagens logotyper inbakad i sin egen, det vill säga Hammarby, AIK och Djurgården.
Osäker.
Oj. Det är ju inget av de lagen som känner så här, vad kul att vi fick vara på samma skylt.
Nej.
Som de andra lagen.
Nej. Men sån är man här. Och vi ska strax ge oss ut på upptäcktsfärd i det här lilla vintriga gemytenästet. Men jag dröjer mig kvar här på torget eller /torgen för att notera ett par saker. Den ena, att det här finns ett av de konstigaste fall av tunnelbanenära offentlig konst som jag har träffat på under våra korståg runt Stockholms förorter och förvisso med centrala delar. Och det säger väl inte så lite. Låt mig visa en bild.
Okej.
Vem av er vill beskriva den här bilden.
Oj.
Men då är det en, var det ritat i snön, en stor penis där inne?
Gris? Nej.
Jaha, nej, det var inte själva konsten.
Det är ett kanadensiskt lönnlöv i form av en hoppbacke.
Mm.
Det är det närmaste jag kommer.
Det är rosa och det är liksom utfläkat. Kan det vara ett könsorgan?
Ja, det är er tolkning. Jag tolkade det här som typ ett ägg, rosa ägg, ja, som hade krossats och sen spilt ner för en backe på något sätt.
Mm. Jag ser det där ser ut som Afrika, den där, alltså, ser du siluetten?
Ja, mm. Afrika, världens könsorgan. Eller
Afrika, könsorgan, ägg, lönnlöv.
Vadå, i så fall så är det ju att allting började, alltså att Afrika är jordens vagga och att det är ägget.
Civilisation, någonting väldigt, väldigt märkligt konstverk i alla fall. Och det verkade inte bara var jag som liksom vars fascination väcktes utav den här skapelsen, utan det fanns ett gäng killar som precis nu höll på att ta selfies framför den här, och eftersom man ju här är engagerade så ser man såklart till att signera det hela i snön så folk vet vilka som var där. Jag ni såg på bilden att det stod Rono eller någonting sådär. Och det där, jag tycker det är lite fint på något sätt då. Den andra saken är att jag själv blir lite engagerad här. Och det är nämligen dags nu för den senaste installationen i serien Rädda katten. Ni som har lyssnat flitigt på 100 stationer minns kanske sådana skakande fall som det jäckande mysteriet med katten Killen vid telefonplan. Och sedan dess har vi gjort här i sändningen för allt vad vi kan för Felis Kattus-delen av de boende runt Stockholms tunnelbana. Och nu är det dags att rädda katten Nizno. I alla fall så tolkar jag det utav det här anslagen. Nizno försvann den 27 november förra året och har tyvärr inte någon närmare beskrivning än att, citat, med orange halsband röra sig runt här i området. Den här bilden är tyvärr lite för muggig för att den ska kunna bidra med något mer. Men skulle du spotta Nizno runt Bagarmossen så slår du med fördel en signal till Claudio på 070-49-68753. Så! Nu känner jag att vi kan gå vidare. När jag färdas härifrån torgen i en svag båge längs de beigegråa 50-talshusen på Lagavägen som avlöper då, så stannar jag framför nummer 3 på den här gatan. Och helt plötsligt är det som att hamna mitt i ett avsnitt av Veckans brott, eftersom vi befinner oss på en gammal mordplats. Da, da, da. Ja, här inne i en högst ordinär lägenhet så var det platsen för det makabra styckmordet som kallas koffertmordet i Bagarmossen.
För jag påstår att detta faktum att det har skett där går lite emot din liksom din tes, eller liksom...
inte helt. Låt mig berätta varför. För att för 60 år sedan, det vill säga pingsten 1954, så sköts diverse arbetaren Per Gunnar Lötberg ihjäl av slaktaren Lasse Andersson. Mordvapnet var ett salongsgevär och anledningen ska ha rört sig om en så banal grej som ett bråk om ett munspel som offret ska ha köpt eller stulit av mördaren. Ni vet, ännu ett munspelsrelaterat mord. Det är lite oklart vad som hände exakt, men något gjorde som hur som helst att slaktare Lasse då blev så rasande att han inte bara sköt ihjäl Per Gunnar utan också såg sig nödd och tvungen att stycka offret med hjälp av köksknivar. Vad vet jag, det kanske skedde i ren reflex. Är man slaktare så kanske det bara går av farten. Så som det gör för en modebloggare att ta en dagens outfit-bild på morgonen innan man går hemifrån eller någonting. Hur som helst så skedde den här styckningen medan liket fortfarande hade kläderna på. Man kan ju också undra hur lång tid det måste ha tagit. Likdelarna stuvades ner i två koffertar, en svart och en brun. Och den svarta märkte slaktarlasse av någon anledning med sitt eget namn. Sen hände ingenting på ett par dagar. Men efter 2 dygn så kom slaktaren på att han behövde hjälp att frakta bort alla armar och ben och övriga kroppsdelar. Så han drog till ett ölschapp på Söder och så berättade han för en polare vad som hade hänt och bad om handräckning. Ja, den här polaren, han trodde väl kanske inte honom först eftersom det lät så bizarrt. Men han följde med till lägenheten och när han såg liket så fattade jag att det var riktigt och lyckades fly. Polisen åkte till lägenheten och väntade på att slaktaren som var försvunnen skulle komma tillbaka. Och det gjorde han också för att, som han själv sa det, stycka lite mera.
Man kan... Han var inte så blyg den där slaktar Lasse.
Inte alls. Man kan ju undra vem som bor i lägenheten idag. Och jag skulle nog själv inte vilja bo i en kvart som har en sån här ruskigt historia. Men när jag står här utanför Lagangatan 3 så är det ju väldigt svårt att tänka sig att det var här som platsen för ett styckmord har varit bland hemtrevliga ljusslingor och så vidare. Inte heller vill jag börja ringa på och fråga om det här i trappen. Men vill man kolla på en av koffertarna så kan man bege sig till Polismuseet i Stockholm där den faktiskt finns till allmän beskådan i en monter. Ja, vad vill jag då ha sagt med den här blodisande lilla anekdoten? Ja, kanske att är det någonstans som folk är engagerade i musik, och det är särskilt då munspelsmusik, så är det banne mig här. Och, ja, och det här kanske är ett jävligt skruvat exempel på engagemang förvisso, men låt mig då ge er något mer hjärtevärmande. För det må förvisso vara på Gotland som hon finns, som har gett upphov till gruppen Disma Undarjaordis vrålhit Snabbköpskassörskan. Men det vet ju varje invånare i Bagarmossen, att ska man handla mat så är det till Konsum man går. Och anledningen till detta stavas Inga. Inga är en kassörska som är så poppis hos lokalbefolkningen att hon till och med förärats med en hyllningsbok skriven av 42 stycken bagisbor. Och vill man läsa om det här så går man in på www.bagisbloggen.se och klickar sig fram. Och på den här fantastiska sajten hittar vi nästa bevis på hur engagerade bagisborna är. Just den här bloggen, eller snarare en del portal faktiskt, med snygg design och konstanta uppdateringar av nyheter som kan vara av intresse för den lokala befolkningen. Det hela drivs utav eldsjälen Anders Engström, som jag har fått ihop det är någon slags datorjournalist slash filmnörd slash webbdesigner och möjligen mannen som har stått förebild till huvudfiguren i spelserien Half-Life. I alla fall av vad jag lyckas bildresearcha. Men den här mannen driver alltså denna mycket ambitiösa knutpunkt där man kan fördjupa sig i Bagarmossen om allt från lokala smultronställen till intervjuer med kreativa bagisbor. Kort och gott, bor man i Bagis så har man den här sajten som bokmärke. Och sen är jag, som ni kanske eller kanske inte vet, extremt glad i golf. Och döm då om min glädje när jag ser en skylt att Bagarmossen tydligen har en egen golfbana mitt i smeten.
Det är det inte alla stationer som har?
Nej. Och jag hade ingen aning och jag är så glad jag inte visste det innan att du gillade golf.
Kanske är det för att jag redan har blivit smittad av den här bagisandan, men mitt engagemang för sporten tar överhanden här och entusiasmen manar mig att ta mig till Björkhagens golfklubb som den heter. Och trots att det är snö och skitkallt ute, och med facit i hand så var det kanske inte det allra smartaste draget, eftersom det blir värsta sagan om ringenvandringen på små, små skogsstigar när du följer skyltarna och till slut hamnar på någon skum jävla parkering mitt uppe i spenaten. Och då ska det redan visa sig att jag bara har kommit halvvägs hittills alltså. Och jag är redan genomfrusen, det är kolsvart och mitt i denna själens Mordor så stöter jag på en annan vandrare.
Och det är Wallner.
Det är någon hundägare i 60-årsåldern som är långt bättre rustad för den här typen av aktiviteter än vad jag är. Ni vet, typiskt en sån här gubbe som alltid hittar liket i någon Beck-film. Han ser snabbt på min... Han ser ganska snabbt min status och höjer på ögonbrynen. Men på något sätt så väljer jag på inte att låtsas om honom utan pulsa vidare. Påeldad av en blandning av min inre skam faktiskt att jag är ute och går i bara stadsskor och tunnjacka i snön och skogen. Och samtidigt den här brinnande lusten att få se den här jävla golfbanan. Men till slut så orkar jag faktiskt inte längre. Jag tar upp Google Maps på mobilen och inser att jag fan har ju gått hur långt som helst och ändå jättelångt kvar. Så jag faktiskt bangar ur och vänder om. Det finns ju ändå gränser. Mörkrädslan och den våldsamma kylan har lamslagit min engagemang i den här frågan får man väl ändå säga.
Vad hade du hoppats att du skulle hitta på en golfklubb i januari, tänker jag?
Ja, men jag är ju ändå så riktig golfnörd så jag blir ju glad bara av att vistas i
dem.
Bara
gå in i dem.
Ja, jag blev lite till med för att ja, men jag blev till med att det fanns en golfbana så här mitt i stan. Jag får ju gå en ganska lång promenad tillbaka och snabbspolar igenom den, men det var helvetet på jorden kan jag säga. Hur som helst, väl tillbaka på torget med en köpkaffe i mig till slut så hinner jag ändå spana in det lokala biblioteket och se några anslag. Och här formligen är det tapetserat med en massa affischer och lappar i just den här andan som jag bara på ett par timmar kommit att förknippa med Bagarmossen. Jag läser några här. Jag läser till exempel här, frivillig väntjänst. Och så kan du få hjälp. Behöver du ledsagningshjälp eller vill du få besök och en stund sällskap ibland, så har vi volontärer som vill vara ett medmänskligt stöd till dig. Vår insats är helt kostnadsfri för dig. Hör av dig till så och så. Är inte det fantastiskt, så säg.
Verkligen.
Här finns också sådana saker som läxhjälp som ju är gratis och kan fås på biblioteket. Det finns också gratis juridisk rådgivning torsdagar 15-16 på Bagarmossens bibliotek. Och så finns också en skylt med vem är din hjälte? Hjältar och förebilder har funnits i alla tider. De inspirerar, utmanar och får oss att göra saker vi egentligen inte vågar. Här är alltså någon slags föreläsning om hjältar i vardagen. Och så vidare och så vidare. Det här tycker jag på något sätt ligger i linje med just det här engagerade som finns i Bagarmossen. Låt mig också då avsluta min spaning med ett citat ur boken om konsumkassörskan Inga. Det är Isabelle som skriver en av många hyllningar och jag citerar: "Jag väljer din kassa även om den har längst kö." Och det vet ju varje stockholmsbo, att mer engagemang än så, det kan man inte inspirera till.
Pass partout på er. Vi har tagit oss igenom ett avsnitt som vi kallade för 17 när vi drog igång, och det står ju fortfarande fast vid. Vi har åkt runt lite för dig som har slagit på precis som det hette på den analoga tiden och bara tänker, ah, jag hör slutklämmen, lite som jag och min inställning till Melodikrysset slår på när det är snabb genomgång, för att då brukar jag kunna lösa det på lite kortare tid. Ungefär så kanske du tänker, och då vill vi säga till att vi har åkt runt lite i Stockholm, inte helt planlöst utan utifrån vad Lotten har sagt. Hon har nämligen bestämt vart vi ska åka. 4 stycken stationer per avsnitt, vilket gör 25 avsnitt. 4 stationer är lika med 100 stationer. I det här avsnittet åkte vi först till Blås ut, dit man åker för att gå i fotspåren som följer Blås ut och hela Sveriges Liberace.
Ja, vi var i Mörby centrum för att passera Nålsöga till himmelriket.
Och på samma ton så var vi i Råcksta för att se ljuset.
Och slutligen begav oss till Bagarmossen för att hitta den engagerade människan.
Vad kallar vi nästa avsnitt?
Ja, 18.
Helt okej.
18.
Nummer 18.
Då får Erik
börja. Ja, då ska vi börja.
Du är Lotten med nämligen.
Ja. Och jag ska till...
Gåsimnastet på ryska.
Stora Mossen.
Stora Mossen, var ligger den alltså? Ja, det lär vi bli varsen.
Ja.
Och jag ska till Hässelby strand.
Nu ska vi se.
Där har jag nästan varit.
Mm. Låt mig väcka
där
upp
har
denna
jag ju
natt.
Precis nästan varit.
Jag har inte lämnat något.
Det här passar väldigt bra. Jag som blå linjenkonnoisseur ska få bege mig till Hjulsta, en av slutstationerna.
Mm. Och jag som har kastat dynga framförallt på Håkan och Erik över att ni alltid får innerstan, får åka till Medborgarplatsen.
Oj!
Ja, det blir spännande avsnitt.
Mm. Om jag säger slut för idag, vad säger ni då?
Tack för idag.
Ja, ha det bra. Hej då. Thank you.